En debatt har blossat upp om huruvida svenska barn behöver gå hungriga och vems fel det i så fall är. Men vart står partierna i den här frågan och vem vinner på att ämnet hamnar så högt upp på dagordningen? Det här är Älskade politik, podden där vi frossar i en av veckans mest omtalade politiska frågor. Idag om hungerdebatten. Vem tjänar egentligen på den? Jag heter Evelyn Jones och från DNs politikredaktion har jag med mig
Thomas Ramberg
och
Annie Reuterskiöld.
Hej! I valrörelsen svingade Ebba Busch med en falukorv och hon sa att det var en symbol för hur barn inte ska behöva gå från matbordet med kurrande magar. Och i sitt första majtal i år ville Magdalena Andersson se en nolltolerans mot hungriga barn.
Därför att vi vill se en nolltolerans mot hungriga barn i Sverige. Och det här är den situationen som råder när hårt arbetande föräldrar ändå inte har råd att ställa näringsriktig mat på bordet till sina barn. Det är inte värdigt Sverige.
Men det var Lena Anderssons text på Svenskans ledarsida i helgen som verkligen fick debatten att blåsa upp igen. Hon skrev att om barn går hungriga i Sverige så är det föräldrarnas ansvar. Och så redogjorde hon för näringsinnehållet i några av våra billigaste varor. Och det fick snabbt starka reaktioner.
Eftersom du är en intellektuell person, det blir nästan anti-intellektuellt att vägra se sammanhanget som det här liksom skrivs i.
Och varför är de hungriga då om de vet att havregryn är bra på morgonen?
De har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar.
De har pengar till havre.
Att barn inte ska gå hungriga i Sverige verkar ju vara något som de flesta politiker är överens om. Men är det här en politisk fråga? Finns det liksom ideologiska skiljelinjer här?
Det märktes ju direkt. Den som inte visste bättre skulle kunna tro att Svenskans ledarsida infiltrerats av någon sorts vänsterprovokatör här. För den här krönikan, den har ju, som om den var på vänsterbeställning, provocerat fram det som är den klassiska konflikten i politiken mellan höger och vänster, alltså synen på jämlikhet, synen på fördelningspolitik. Det är liksom själva definitionen av vad som är höger och vänster bortom alla kulturkrig och sånt.
Och liksom, vad ligger till grund för den ideologin som kommer fram i den här krönikan då?
Ja, alltså just vad Lena Andersson egentligen tycker, det är ju lite svårt att säga ideologiskt. Hon har ju liksom blivit en Andersson Fyralles här. Men 80-talsliberalernas husgud i det här sammanhanget är Ayn Rand. Mm.
What objectivism will tell you is that reason, man's reason is his basic means of survival.
Margaret Thatcher är en annan. Hade de kommit upp i gravarna nu hade de applåderat Anderssons text. Utan att bli lång Ayn Rand nu, så är hon alltså en ideologisk förebild därför att hon ansåg att omfördelning från rika till fattiga, det var en slags stöld. Hon motsatte sig den här välfärdsstaten där man fördelar. Hon tyckte att det finns liksom inget sånt som våra resurser att fördela. Utan det handlar om att ta då från enskildas rättmätigt intjänade tillgångar och förmögenheter och ge till andra som inte har strävat efter att få dem där. Så det är som när Margaret Thatcher säger det här som citeras ibland, there is no such thing as society. Alltså det finns bara individer och familjer som har ansvar för sig själva och det genom dem politik görs.
Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves.
Och vad säger liksom icke-80-talsliberalen eller vänstersidan?
Det är också en definition av
ja,
vänstern. Alltså reaktionerna från vänster lät ju verkligen inte vänta på sig. Och det kan man ju förstå. Det var säkert också på ett sätt meningen med texten. Eftersom man ändå Andersson vände sig mot en annan Andersson, alltså Magdalena, tidigare statsministern. Men det är begripligt varför så många från vänster hoppar på det här. Eftersom man har haft ett ganska besvärligt med den här Galtan-debatten som har varit förhärskande under ganska många år. Som har rört sig runt migration och mer kultur. Krig är ju ett vanligt ord som man använder, men värderingsskalan. Och det finns, man märker att det finns ett sug att prata om ekonomi. Mm. Den kritik, den lilla kritik kanske man ska säga, som har funnits inom Socialdemokraterna har ju handlat om att man inte har några reformer, man har inga ekonomiska förslag, det är liksom brist på visioner. Och den har ju kommit från vänstern i partiet. Och även alltså Vänsterpartiet kommer ju haka ju på det här.
Och så nu visar man då på något sätt man kritiserar det här att vi vill något annat.
Ja, precis. Och dessutom så får man prata om solidaritet igen. Och det är ju också någonting som, det har vi nästan glömt bort nu, men Stefan Löfven blev ju ganska kritiserad för och för det första inte prata om solidaritet alls de första åren, men sen kanske så började han öka användningen av det ordet, men inte i praktiken.
Mm.
För här finns ju också en diskussion som rör de svaga i samhället. Alltså, det är ingen som ifrågasätter att alla förstår att havregryn och havregröt är billigt. Däremot så kan man ha andra utmaningar i livet som gör att man prioriterar droger eller alkohol istället för att köpa mat till sina barn. Och att man då ska ha solidaritet i samhället. Så att det är ju en perfekt storm för vänsterpartierna.
Att det då blir en debatt om skenande matpriser, då kan man säga att det gynnar liksom vänstersidan.
Ja, det ser ju ut så nu, men man får ju lite se hur de hanterar den här frågan också. För att jag tror att det finns verkligen en efterfrågan om verklig politik.
Mm.
Jag såg att någon debattör bet tillbaka mot Morgan Johansson som hade hyllat hennes text Kristina Lindqvist i DN och sa att du har inte gjort någonting åt det här på jättemånga år, så du ska inte hålla på att lajka min text som är kritisk.
Just det.
Så att det inte är helt självklart, men det är ju en öppen dörr att gå in genom. Och det är ju också så att Socialdemokraterna har ju till slut hamnat i en situation där man helst av allt vill samarbeta med Centerpartiet, som det ser ut nu i alla fall. Och vi vet ju kanske alla vem som mest har förfäktat Ayn Rand i svensk politik. Det är ju faktiskt Annie Lööf. Nu har ju hon slutat. Men det är liksom en svårighet där att man vill samarbeta med ett parti som står så långt till höger i ekonomiska frågor.
Men Thomas, hur hanterar högern då att de hamnar i liksom fokus, skottlinjen i det här?
Ja, det är rätt intressant för att de här så kallat nyliberala, det är ju delvis ett skällsord från vänstersidan, debattörerna och ledarskribenterna, de är ju jättenöjda. De har ju julafton nu och tycker Andersson har uttryckt det så bra och så vidare.
Äntligen säger någon sanningen.
Ja, men det är ju dödstyst från de ledande i borgerliga partier. De vill inte ha den här debatten. De har blixtlås på munnen nu. De vill bara att den ska dö så fort som möjligt. För det är som sagt en gåva till vänstersidan. Den är ju, jag menar, jämlikhetsfrågan är mycket roligare än kulturkrig och kriminalitet och så vidare och så. Sen jag menar, till och med en tom plånbok väger liksom tyngre än en drag queen när det väl kommer till val. Men högerteken på den här frågan ska man ju inte heller glömma. Det är ju lite mer avancerat än att alla ska ansvara själva då bara för att se till att ens barn får havregryn, utan det är ju den här lite större debatten som nästan alltid kommer upp i valkampanjer. Alltså man brukar citera, man tillskriver en gammal socialfinansminister som heter Ernst Wigforss ett citat som går ut på att armod kan tålas om det är en delad misär, alltså fattigdom fördras bättre om den delas lika av alla. Det är liksom en karikatyrbild av vänstersidans synsätt att alla ska vara lika fattiga, det är jämlikhet. Och det där använder högerdebattörer för att visa upp att jämlikhetstänket, det stryper det tillväxt, det stryper att samhället som helhet blir rikare och därmed dras även de längst ner med. Alltså de välståndsskapande krafterna pratar man om, och då menar man människor som arbetar och strävar och därmed får högre inkomst och kan skapa sitt liv och företagare och sånt.
Ja, men precis. Och jag är lite förvånad att ingen på högersidan i politiken har klivit in i det här. För att jag såg att Andreas Johansson Heine från Timbro, tankesmedjan, han sa att det här har väckt honom på något sätt. Han har kommit på varför han är höger igen. Att det är inte staten som ska stå för allting. Allting är inte politik. Han ser ett samhälle där välgörenhet, kyrkor och andra aktörer hjälper till, att det också är ett tecken på ett solidariskt samhälle där man tar ansvar för andra men inte via staten. Så det är ju ändå en möjlig plats att ta också i politiken.
Så de skulle kunna kliva in här mer än vad man gör från regeringshåll liksom?
Ja, det skulle man, men jag tror som Thomas att det här har inte ramats in på ett sätt som gagnar högersidan just nu i politiken. Och man har ju från Moderaternas håll till exempel redan blivit kritiserad internt från MUF i Göteborg, att man framstår som för hård och oempatisk, och med det här stora fokuset på hårdare straff och allting sånt, så är det inte riktigt där man vill vara just nu.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om man kollar då på hur det faktiskt ser ut när det kommer till då fattigdom i Sverige och barns möjliga hungrande. Det är inte helt lätt att reda ut, det finns olika siffror i omlopp. Men en enkät som DN gjorde i februari, där uppgav 6 av 10 kommuner i alla fall att de har märkt att barn äter mer skolmat sedan det ekonomiska läget försämrades. Och det är då främst på måndagar, fredagar och efter lov. Sen gjorde flera organisationer, bland annat Röda Korset, en Kantar-SIFO-undersökning. Och den visade att 29% av ensamstående föräldrar som tjänar under 35 000 kronor i månaden säger att de har problem att köpa näringsriktig mat alla dagar i veckan. Och enligt SCBs undersökning från slutet på förra året så var det 3% av alla i Sverige som är över 16 som levde i materiell och social fattigdom 2021. Så det är ju liksom något år sedan då. Lena Andersson menar ju att man inte kan använda ordet hunger. Men är det oärligt av politiker att säga att barn går hungriga i Sverige då?
Det är liksom två led här. Hennes diskussion gäller väl egentligen inte om det finns hungriga barn, utan vems fel det i så fall är. Alltså att det är föräldrarna som har det här ansvaret att köpa de här grynen.
Just att inga barn behöver gå hungriga.
Nej,
egentligen.
Det är liksom inte politikens ansvar som inte ger stöd och hjälp åt låginkomsttagare. I hennes värld så är det föräldrarnas ansvar. Där är vi tillbaka i den här långa inrandiga beskrivningen av vad som ligger bakom.
Ja, men precis. Att det är hennes kritik, som jag förstår, är väl att man inte ska komma med de här lösningarna som Socialdemokraterna nu har vädrat om, skollunch under sommaren och sådär. Att det inte är rätt väg att gå. Men den diskussionen har ju helt fallit undan. Det har inte blivit en debatt om lösningar, utan det har blivit en debatt om, som du säger, om det finns hungriga barn eller inte. Och då känner ju sig högersidan orättvist attackerade för att hata fattiga, ungefär. Så att debatten nu har ju hamnat på någon metanivå som inte riktigt handlar om politiken. Men det finns ju mycket politik bakom.
Om högersidan ändå tvingas in i den här debatten nu, så blir det ju ändå ofrånkomligt en diskussion om Socialdemokraternas ansvar för att det finns familjer i Sverige som har så låg standard att de inte klarar en inflation, inte klarar en kris. Jag menar, det är ett parti som säger sig stå för jämlikhet och rättvisa som har styrt Sverige i 8 år. Så att det har de svårt att helt svärdas fri från. Och sen är ju faktum att även deras motförslag nu, de accepterar ju samma åsiktskorridor, ekonomiska åsiktskorridor som regeringen gör. Alltså att inflationspolitiken sätter en massa restriktioner man inte kan gå utanför. De är eniga om att man ska inte blåsa på folks köpkraft. Så att det de föreslår till skillnad från regeringen är ganska marginellt. Det är ett tillfälligt barnbidrag. De vill ha skolluncher på sommarlovet och för de som behöver sina aktiviteter. De vill ha tillfälligt höjt underhållsstöd. Sånt kan vara viktigt för enskilda. Men det är ju inte liksom väsensskilt från regeringen som ekonomisk politik. Och det är inte särskilt vänster heller. Det påminner snarare som någon sorts liberal understödsidé. Sådär. De kommer att bli svaret skyldiga också om debatten fortsätter.
Ja, och det finns ju mycket. Det är många som lyfter det här att det har varit i princip ett andligt socialdemokratiskt styre i 100 år. Men om man tittar på vad alliansen gjorde med arbetslinjen, så gick ju det ändå ut på att öka skillnaderna mellan de som jobbar och de som inte gör det. Bland annat genom att inte ge jobbskatteavdrag till arbetslösa och med sjukersättning och sådär. Och det har ju inte Socialdemokraterna rullat tillbaka i någon högre grad. Så att här har vi ju ett problem för alla att båda sidorna har triangulerat under många år och alltså försökt närma sig varandra så pass mycket att det
alla tycker lite likadant.
Typ. Ja, och det är svårt att säga vems ansvar det är. Men sen så är det ju en djupare ideologisk skillnad i om man tycker att ett samhälle ska ha vissa inkomstklyftor, om det är bra. Det kan man ju tycka från höger sidan att det är någonting som driver på både tillväxt och att människor får det bättre överlag. Men då från vänster så ser man ju att det är ofta då väldigt förenklat, men att det är skadligt med för stora inkomstklyftor. Så här har vi verkligen hamnat i en klassisk höger-vänster-debatt.
Och det som får socialdemokratiska strateger att mysa riktigt nu, det är ju att här har man då en möjlighet att säga, titta, Sverigedemokraterna står på de rika sida. Det är liksom ett grepp man har försökt ta länge, men så länge Sverigedemokraterna inte har varit bundna till en regering har det inte funkat, för de har framstått som någon sorts folkligt uppror mot eliten i alla frågor. Sådär, va? Men här kan man då försöka nita dem. Ja, okej, de säger att de behåller A-kassan, men inflationen har gjort sitt den här mandatperioden, så är A-kassan värd flera hundra mindre om dagen. Barnbidraget också. De vill införa bidragstak, det är flyktingpengar, alla möjliga pengar liksom minskar i värde. Och de står bakom, de är inte bara odemokratiska, de är också på de rika sida och så vidare. Så att det där är, man vädrar liksom morgonluft här nu på partikansliet på Sveavägen 68 i Stockholm där sossarna sitter.
Men om man sammanfattar bara så här, som det är svårt att säga vem som har ansvaret för det här. Men om man ändå kollar så var det ju i valrörelsen så var det ju Ebba Busch framförallt som pratade, eller kanske inte framförallt, men hon var en av dem som pratade om att barn ska inte behöva gå med kurrande maga från köksbordet. Och det var ju då i attack mot den sittande regeringen.
Du kan få häckla den där falukorven bäst du vill. Jag reser runt med den i hela landet. Men den är symbolen för ett Sverige där familjer har tid för varandra.
Och idag är det då Magdalena Andersson som istället säger att vi ska nolltolerans för det här. Och i partiledardebatten var det ju från alla möjliga håll den här frågan kom upp. Men liksom, vad, är det här någonting som man kastar på den som sitter vid makten nu? Eller varför skiftar det?
Ja, men lite så är det ju. Men det är ju också en fråga om vad för slags stöd som anses vara okej och inte. Nu har vi en massa elstöd, det finns prat om subventioner för bränslepriser. Där har vi inte sett någon vidare kritik mot att liksom, kör mindre så får du lägre bränslepriser eller kör smartare. Så att det är ju också en sån dimension.
Och det var väl också en av de sakerna som Ebba Busch tog upp med det här med kurrande magar. Att det kan man avhjälpa med hjälp av att hjälpa folk betala räkningar, det vill säga elstöd eller bensinpriser.
Ja, allt hänger ju ihop och det är det som kritiken mot Lena Andersson också nu mycket består i. Men de som det blir kanske krångligast för i det här, i den här debatten är ju Sverigedemokraterna. Hur ska de ställa sig i den här frågan? De är störst bland arbetslösa väljare till exempel. Det här är inte en helt enkel fråga för dem att navigera. Och man är heller inte jätteintresserad av en sån ekonomisk debatt där Moderaterna till exempel har högre förtroende överlag och även Socialdemokraterna. Och där man sitter lite i en rävsax där man har lovat mycket, A-kassa till exempel. Men där den nivån håller på att ätas upp av inflationen. Mm. Så att, jag skulle säga att Sverigedemokraterna nästan har svårast med det här läget. Eller vad säger du,
egentligen Thomas? Alla partier utom M och S. Skulle jag, alltså de,
det är de som gillar
de vill tillbaka till de här frågorna. Mm. Alltså Moderaterna vinner så att säga på sin sida att få prata ekonomi igen. Och Socialdemokraterna kanske möjligen Vänsterpartiet, men i huvudsak Socialdemokraterna på andra sidan. Så att jag tror att det är, Moderaterna välkomnar att debatten är på den här bogen.
Ja, det är ju roligt att de på något sätt har sökt med ljus och lykta efter en sakpolitisk debatt eller en sakpolitisk kontrast mot Socialdemokraterna. Och så är det Lena Andersson som hittar den.
Ja, sen är det ju otroligt svårt att regera då när folk får det sämre och vinna på det. Men man hoppas väl att det ska vända.
Ja, men och det är ju att Sverige är i en dålig liksom, ekonomisk situation med inflation och matpriser som har höjts jättemycket under det senaste året. Vad säger då prognoserna om Sveriges ekonomiska framtid, Thomas?
Ja, alltså både löntagare och arbetslösa har ju redan förlorat och fortsätter att förlora köpkraft på ett sätt som man inte har upplevt flera decennier. Lönernas värde har nu kastats tillbaks ungefär 10 år. Mm. Och det är ju många tusenlappar i praktiken. Så att, och om man nu ska tro prognoser, de är ju aldrig riktigt rätt. Men det är de vi har att jobba med nu.
Ja,
så säger de att det tar hela 20-talet innan vi har tagit igen det där tappet.
Så det är så inte att, innan nästa val?
Nej, alltså det troliga är ju att vi för första gången på nästan 30 år då går igenom en mandatperiod där väljarnas inkomster sjunker mellan de här två valen. Och det är ju liksom en utmaning.
Mm, och om man utgår då från tidigare erfarenheter och prognoser och så, vad betyder det i ett val att väljarna är fattigare?
Ja, det är snudd på omöjligt för en regering att bli återvald om väljarna gått på såna där stora ekonomiska smällar. Så det gick åt pipan för de borgerliga på 90-talet efter den krisen. Sen kom Göran Persson, då, socialdemokraterna, han klarade med en hårsmål 98, men det var inte för att han vann något, han förlorade massor, men han hade tur, de missnöjda gick till Vänsterpartiet och Gudrun Schyman fick 12% och då kunde han ändå regera vidare. Så att, men det kan också vara precis tvärtom här nu. Va? Och låt säga att Moderaterna får en debatt om det här de gillar. Det vänder uppåt i god tid före valet 26. Regeringen sänker skatter för många löntagare och pensionärer. Den ekonomiska optimismen kommer tillbaka. Folk börjar känna att det här går rätt håll igen. Det blir fred i Ukraina. Ja, men då kan ju en sittande regering faktiskt ta hem valet och hävda att det var vi som vände det här. Och om mittenväljarna får både socker och kanel på den här havregrynsgröten, då kan Kristersson vara räddad ändå.
Den här debatten har ju ändå också väckt en gammal träta, eller vad man ska säga, mellan höger och vänster. Och det är ju den här uppfostrings attityden som Lena Andersson ändå visar i sin text, att nu ska jag berätta för er om var det finns billig mat och hur man kan laga billig mat. När de här plånboksfrågorna blir viktigare och viktigare så kanske den debatten förstärks. Det var ju inte så länge sedan som Johan Persson twittrade om att det inte ska vara lika fett att vara arbetslös. Men det där går ju tillbaka långt i en borgerlig retorik som retar gallfeber på vänstern. Så det där kan man ju tänka sig att det kanske blossar upp ännu mer. MUF hade ett förslag till exempel för några år sedan om försörjningsstöd. Att man istället för det skulle få checkar och kunna byta ut mot mat eller hyra och sådär. Och då det motiverade Benjamin Dosa, som då var ordförande, med att det dit stödet ska gå, inte till lyxkonsumtion.
Så man måste liksom bestämma vad folk kan använda sina pengar till, typ. För att...
Ja, och det är en syn på fattiga som har funnits länge, som är Ronald Reagan till exempel, pratar om welfare queens som ett nedsättande begrepp. Det är ingenting nytt under solen, men det är någonting som kanske blir en ännu mer infekterad debatt om vi har det här ekonomiska läget.
Och idag finns det ju i debatten om invandring och folk som är arbetslösa som har kommit till Sverige, där man pratar om det här bidragstaket då, som ska göra att det blir svårare att försörja en familj utan att ha ett arbete och sådär.
Och nu är vi inne på övertid, delen där ni får en sista chans att få in någonting som ni kanske missade i avsnittet. Och Thomas, Ayn Rand var en mångbottnad kvinna, eller hur?
Ja, det berättas av en socialarbetare som hjälpte Ayn Rand efter Ayn Rands död. Att faktiskt tog Ayn Rand själv emot socialt understöd till slut. Hon övertalade henne att göra detta, för hon hade opererat för cancer, hon klarade inte att betala alla mediciner och hon behövde sörja för sin man också. Och det där har ju förstås uppmuntrat en hel del skadeglädje hos vänsterfolk då, att till och med Ayn Rand tog till slut emot socialt understöd. Och så har det blivit en debatt i sig då, där en del människor som gillar Ayn Rand och hennes idéer argumenterar om varför hon gjorde det, och det var minsann inte av det skälet och så vidare. Men det är ju en krumelur i kanten. Hennes ord och skrifter vårdas ju ändå av en generation liberaler som liksom tändes på det här på 80-talet. De låter sig inte hämmas av just den där detaljen.
Så man kan ta emot socialt understöd och vara emot socialt understöd?
Ja, det är ju en fråga som debatteras mellan Ayn Rands anhängare och motståndare i denna fråga. Det är väl den klassiska frågan. De som gillar Bertolt Brecht, blir de mindre intresserade av hans pjäser för att han var jättetaskig mot kvinnor och så? ja, ni vet, personen och verket.
Mm. Ja, men det blir ju, jag tror alla går igång på den här debatten på grund av att det blir de här klassiska skiljelinjerna mellan höger och vänster som man inte har debatterat på länge. Lika mycket då som vänstern känner att okej, nu visar högern hur mycket de ser ner på fattiga, så känner ju högern att ja, men precis, det här är problemet med svensk socialism och den hegemoni som har funnits under så många år, att man tror att staten och politiken ska ordna allting och det totala bristen på eget ansvar. Mm. Så det är liksom, på det sättet är det ju två sidor av myntet som båda vill använda och föra upp i debatten.
Vad heter Reinfeldts bok? Det sovande folket. Alltså innan han blev framgångsrik politiker. Ja, han var väl framgångsrik, han var ju MUF-ledare. Men den går ju ungefär ut på det, att vi är passiviserade av välfärdssystemen.
Men okej, så om det här kommer fortsätta debatteras, vänstern kommer fortsätta debattera högern, och vi kommer fortsätta diskutera både vänstern och högern nästa vecka. Tack så mycket, Thomas Ramberg.
Tack så mycket.
Och tack, Annie Reuterskiöld.
Tack.
Du har lyssnat på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna oss så missar du inte dem. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT, TikTok, YouTube och TV4. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.